Kan du känna igen dig med mig när det känns som om livet blir för upptaget? Göra, göra, göra. Det finns alltid någonting som behöver göras. Jag är benägen att tänka, bara jag får gjort det som behöver göras så kan jag slappna av. Men så kommer nästa grej som behöver göras, och nästa och nästa. Det moderna livet, det blir lätt som ett hamsterhjul. Ju mer vi gör, ju fortare fortsätter att snurra, och det finns inget slut på det. Och mycket av det som behöver göras är bra saker, som att tjäna Herren. Men i allt det viktiga som kan och behöver göras, så är det lätt att vi tappar fokuset och försummar det allra viktigaste. Idag så ska vi få möta två olika systrar med två olika prioriteringar när de möter Jesus, som vi kan lära oss mycket ifrån. Vi kommer se på Marta och Marias gensvar till Jesus. Så vänligen gå med mig till Lukas evangeliet kapitel 10 och vers 38-42. Så Lukas kapitel 10 och vers 38. Då står det så här i Guds ord. Medan de var på väg kom Jesus in i en by. Och en kvinna som hette Marta tog emot honom i sitt hem. Hon hade en syster, Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Marta däremot var upptagen med alla förberedelser. Och hon kom fram och sa: Herre, bryr du inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Herren svarade henne: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi ber att du ska hjälpa oss att förstå det och tillämpa det i våra liv. Må du bli förhärligad i och genom oss. Må vi får växa både som individer och församling i våra liv med dig. Vi ber i Jesu namn. Amen. I kontexten i Lukas evangeliet så är Jesus på väg på en tematisk resa upp till Jerusalem. Där han kommer dö och uppstå för att rädda oss in i sitt rike. Han har skickat ut 70 lärjungar framför sig som har kommit tillbaka med syftet att predika om Guds rike och förbereda människor i varje stad och på varje plats dit han skulle gå på att han ska komma. Han har berättat liknelsen om den barmhärtige samariten. Och efter att, när vi läser den i våra biblar, så kanske vi alla blir ivriga att vilja göra gott gentemot vår nästa. Vilket är rätt och riktigt. Men för att vi inte ska få ett snedvridet fokus, så lägger Lukas med den helige andes inspiration här in en händelse. Så att vi ska få en rätt grund när vi tjänar Herren och lever våra dagliga liv. Alltså kommer Jesus in i en by. Och en kvinna vid namn Marta tar emot honom i sitt hem. Vi vet inte, men kanske är det första gången Jesus besöker denna familj som han kommer besöka och stå mycket nära. Ryktet om Jesus har spridits. Och Marta välkomnar den utlovade Messias till sitt hem. Senare i Johannesevangeliet kapitel 11, vers 27 så kommer Marta bekänna sin tro på Jesus som Messias, som Guds son som skulle komma till världen. Om hon redan värde förstår att han nu eller inte framgår inte här i texten. Men ryktet om Jesus som en vishetslärare, en mirakelgörare har spritts överallt. Vad gör då Marta? Allt som man i kulturen kunde förvänta sig av en värd i ett hem. I kulturen på denna tid, liksom i stora delar av Mellanöstern idag, så behandlas gäster som kungar. Så Marta gör allt hon kan för att passa upp på sin gäst och förmodligen alla de som var där med Jesus. För hon brukar inte komma ensam. Martas agerande, det var helt normalt och förväntat. Men det finns något annat i texten som skulle vara chockerande för de första läsarna. Marta har en syster till vid namn Maria, som istället för det förväntade inte hjälper sin syster i köket. Utan vadå? Hon sitter vid Jesu fötter och lyssnar på hans undervisning. Att sitta vid en lärares, eller överhuvudtaget en annan mans fötter när han var gäst i ens hem, var något nästintill otänkbart för en kvinna i denna kultur. Det som förväntades av en kvinna i denna kultur var att först och främst för sin heders skull ta hand om gästen och hushållets göromål. Många menar att det vanliga under denna tid var att män och kvinnor när man hade gäster inte ens satt i samma rum. Så är det på landsbygden i en stor del av arabvärlden. När jag och min fru bodde där, om vi till exempel skulle komma hem på besök till en konservativ arabisk familj på landsbygden, så skulle Hanna gå in till kvinnorna och jag skulle sitta med männen i ett annat rum. Enda tillfället då jag skulle vara i samma rum som kvinnor när vi besökte dessa familjer, det var när de kom in med mat till männen. Så för Maria att sitta med männen och lyssna på Jesus medan hennes syster passade upp på Jesus, det var helt otänkbart i kulturen. Under denna tid så tillät många rabbiner kvinnor att ta emot undervisning från skriften, samtidigt som flera rabbiner förbjöd dem att likt en lärjunge sitta vid deras fötter och ta emot undervisning. Men detta som bakgrund, fastän Jesus tillät och uppmuntrade till detta, så kan ni tänka er hur chockerande det skulle varit för Marta att hennes syster bara satt där. Jag vill då att vi ska lägga märke till två saker i vår text. För det första problemet, och för det andra lösningen. Så för det första problemet. Och här så är inte problemet vad man i kulturen hade tänkt sig som problemet. Att Maria inte hjälpte sin syster att tjäna Jesus. Problemet är istället vad vi skulle kunna kalla Marta-syndromet. Som är nog på alla, nog alla på ett eller annat sätt är benägna till. Vad är då diagnosen på Marta-syndromet? Hur artar det sig? Jag vill att vi ska lägga märke till tre saker kring hur detta symptom uppenbaras. Först i vers 40. Att vara för upptagen eller att dras bort. Som också detta ord kan betyda på grekiska. I sin iver att tjäna Jesus så var hon så upptagen så att hon drogs bort från att lyssna till och spendera tid med Jesus. Och det kan vara olika saker som drar oss bort från att spendera tid med Jesus. För mig så är det en tendens när det blir för mycket som hopar sig i livet och ska göras. Det är att jag skär ner på bibelläsandet och tiden i Bibeln till det nödvändiga. Och att jag börjar be kortare istället för att ha en djup gemenskap med Jesus. Jag tror det var Luther som sa att idag har jag mycket att göra, så då ska jag be om 2 eller 3 timmar extra. Så ja, det är inte mig, tyvärr. Det är inte jag det. Vad är det som frestar dig att vara för upptagen eller att dras bort från att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord? Både i hemmet men också så här tillsammans med Guds folk i församlingen. Är det kanske jobbbördan på arbetsplatsen? Eller hemmets alla sysslor? Är det kanske fritidssysselsättningar som idrottsaktiviteter? Är det kanske missmod och besvikelse? Är det på grund av att du istället för att umgås och lyssna till Jesus väljer skärmar och sociala medier? Inte att det är fel i sig. Är det, och detta kanske kan låta motsägelsefullt, att du är så upptagen med att tjäna Jesus som Marta så att du inte tar dig tid med honom? Hur är du benägen att vara för upptagen? Hur är du benägen att dras bort från att spendera tid med Jesus? Hur frestas du att inte prioritera att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord? Det andra vi ser i Marta-syndromet, det är en felaktig attityd. Och likt en sjukdom så behöver man inte alltid ha alla symptomen för att diagnostiseras med sjukdomen. Som nu det passar in på varje del. Vad gör Marta? Hon går in när Maria och de andra lyssnar på Jesu ord och verkar avbryta Jesus när hon säger: Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allt själv? Säg nu till henne att hon hjälper mig. Och rent kulturellt, om man skulle gjort en handuppräckning, vilka röstar för att Marta gjorde det som var rätt, så skulle nog alla i kulturen räckt upp sina händer och instämt med att det vore Marias skyldighet att hjälpa Marta. Marta är så frustrerad och upprörd på sin syster att hon bestämmer sig för att ge henne en läxa hon sent kommer glömma. Hon ska skämma ut sin syster inför alla. Och hon till och med tillrättavisar Jesus. Herre, bryr du dig inte om att min syster har lämnat mig att sköta allting själv? I sin frustration så säger, hör och häpna, så befaller hon Jesus vad han ska göra. Säg nu till henne att hon hjälper mig. Och kanske någonting genast. Nej. De av er som delat ett hushåll med någon annan vet vad Marta-syndromet på detta område innebär. När barn får uppgiften att göra en hushållssyssla och klagar: det är inte rättvist. Varför får jag alltid? Varför får de aldrig? Och när vi gick en kurs i livsskälavård så fick vi uppmuntran att aldrig använda aldrig och alltid när man tillrättade sig någon. När jag växte upp så hade jag och min äldsta syster våra sovrum på övervåningen i huset. Och med det så kom ansvaret och syssla att städa övervåningen. Fanns ett typ som ett vardagsrum där uppe och en toalett. Och jag kan säga att jag har inte alls svårt för att identifiera mig med Mattas dömande attityd. Jag var en mästare. Jag hade som en självrättfärdig farisé vanan att försöka tvinga min syster att städa. Och det var för att jag inte skulle förstäda så mycket själv. Och äpplet faller inte långt från trädet. Nog sagt om det. Kan du känna igen dig själv i Marta? Och jag måste säga hur oerhört tacksam jag är för alla som har en sån tjänande livsstil som Marta. Men som till skillnad mot Marta tjänar i det utan att när någon ser det. Som till exempel Kevin som var med oss här. Som när han var här utan att klaga tjänar och alltid såg ett behov många gånger i det fördolda. Och det finns många andra som verkar i det fördolda. Jag tror inte de skulle gilla om jag nämnde deras namn. Så jag gör inte det. Vi är så tacksamma för alla som helhjärtat tjänar på så många olika sätt i församlingen och i era hem och på era arbetsplatser och där Gud har satt er i denna tid. Men i vårt tjänande så finns det en risk att en dålig, dömande attityd börjar smyga sig in när vi börjar klaga, när vi börjar jämföra oss och försöka tvinga andra att vara och tjäna som mig eller dig. Det stora problemet är när vi vill tvinga andra att bli och göra det vi är och brinner för. Vi är alla olika lemmar i Kristi kropp som Paulus talar om. Och vi kan inte tvinga ett öga att agera som en fot eller en hand att försöka vara ett öga. Det blir inte alls bra. Det allra viktigaste för oss alla, det är om vi tar tid med Jesus. Och detta kommer inte leda till ett passivt liv. Om vi i gemenskap med honom kommer att bli förvandlade av hans kärlek, så kommer det att leda till ett självuppoffrande liv där vi praktiskt visar vår kärlek för honom och för våra medmänniskor. Finns det något område där du har fått en dålig och klagande attityd gentemot andra? Finns det något område där du försöker befalla andra att tjäna så som du vill? Detta betyder inte att vi inte kan be om hjälp. Absolut inte. Det kanske är i kyrkan, hemmet eller på arbetsplatsen. Den tredje saken vi ser i Marta-syndromet är i vers 41. Bekymmer och oro. Jesus säger till Marta: Marta, Marta, du bekymrar dig och oroar dig för så mycket. Och jag kan helt känna igen mig med Marta. Oro är synden jag brottas med. Och under svåra omständigheter eller när trycket ökar, så visar sig min avsaknad av tro och tillit på Gud. Att han har allt i sin hand. Visar inte detta på hur snedvridet vårt fokus är? Det vi blir så upptagna av våra bekymmer och det vi oroar oss över, att vi inte går till den som är själva lösningen på våra bekymmer och oro. Vi är så benägna att hålla det för oss själva istället för att gå till Jesus och lämna våra bördor åt honom. Det är rent ut sagt ironiskt när våra bekymmer och oro gör att vi inte tar oss tid med Jesus. I Martas fall så försummade hon att spendera tid med Jesus för att vara en så god värd som möjligt. Även om hon hade kungen på besök så behövde hon inte servera den bästa måltiden, utan kunde servera något enkelt för att ta tid med Jesus. Något vi har fått lära oss med 5 barn är om huset skulle vara skinande rent, då skulle vi aldrig ha några gäster. Så vi får lära oss att prioritera. Hur är det med dig? Gör bekymmer och oro att du försummar att ta tid med Jesus? Vad är det som bekymrar och oroar dig? Är du benägen som mig att försöka leka Gud och själv få kontroll över när du har svårigheter? Äter oro upp dig och smälter dig istället för att du lämnar det som du oroar dig över i Guds händer? Att sätta dig vid Jesu fötter och lyssna till honom. Oro bekymmer istället för att leda oss bort från Kristus, borde leda oss till honom. Vi behöver ge upp att ha kontroll över omständigheterna och lära oss att lita på Jesus. När saker står utan vår kontroll så behöver vi lära oss att Gud inte har abdikerat från sin tron. Att han fortfarande styr universum och har allt i sin hand. Också ditt och mitt liv. Det som Lina Sandell skriver i Blott en dag, hymnen. Allt ju vilar i min faders händer. Skulle jag som barn väl ängslas då? Han som bär för mig en faders hjärta. Han ju ger åt varje nyfödd dag dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. Själv han är mig alla dagar nära, för särskild tid med särskild nåd. Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både kraft och råd. Morgondagens omsorg får jag spara, om en oviss syns min vandringstid. Som din dag så skall din kraft och vara. Detta lufte gav han mig. Fantastiska ord. Om vi sitter vid Jesu fötter och lyssnar till hans ord. Om vi vet att han är med oss och att han aldrig kommer över oss. Då behöver vi inte bekymra oss. Då behöver vi inte vara oroliga. Då kan vi som en barnsång lyder, med Jesus ut i båten kan jag le mitt i stormen. Le mitt i stormen. Le mitt i stormen. Det är att ha rätt perspektiv. Stormen är fortfarande där. Omständigheten i ditt liv är fortfarande där. Men åh så benägna vi är att falla in i Marta-syndromet med upptagenhet. Att dras bort från att spendera tid med Jesus. Att ha en felaktig och dömande attityd gentemot andra. Och genom att bekymra oss och oroa oss. Vad är då lösningen på problemet? På Marta-syndromet som vi alla kan falla in i. Kulturellt sett så skulle man kunna förvänta sig att Jesus skulle sagt till Maria att gå och hjälpa sin syster. Men överraskande nog så gör han inte det. Vad är då lösningen på Marta-syndromet? Svaret är enkelt, likt ett söndagsskolesvar. Barn, vad är oftast svaret de frågar efter på utforskarna? Om en person. Samuel. Jesus, ja. Det är att lik Maria välja den goda delen. Jesus säger i vers 42, men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen och den ska inte tas ifrån henne. Bara ett är nödvändigt. Det betyder inte att det är oviktigt att tjäna. Vilket Marta troget kommer göra igen i Johannes evangeliet 12. Det betyder inte heller att vi ska försumma att tjäna. Men bara ett är nödvändigt. Maria har valt den goda delen. Och den ska inte tas ifrån henne. Och det är Jesus. Att sitta vid Jesu fötter. Och i ödmjukhet lyssna till hans ord. Att tjäna kan vänta tills efter vi spenderar tid med och lyssna till Jesu ord. Att spendera tid med Jesus och lyssna till hans ord, det går före allt annat. Människan, säger Jesus i Matteus 4:4, ska inte leva av bröd endast utan av varje ord som utgår från Guds mun. Detta betyder inte att vi ska försumma våra skyldigheter genom att använda att läsa Bibeln eller att lyssna på predikningar som ett vapen eller ett argument för att undvika att göra det Gud vill att vi ska göra. Till exempel i våra hem. Men vi måste ha rätt prioriteringar. Vad innebär det då för oss här idag att sitta vid Jesu fötter och lyssna till hans ord när han inte fysiskt är här ibland oss? Är det att ha personlig tid med Jesus i vardagen? Eller är det att ta tid om det finns andra kristna i hushållet att tillsammans lyssna på Jesu ord? Eller är det att träffas med andra bröder och systrar i vardagen för att lyssna på Jesu ord som en bibelstudiegrupp? Eller att prioritera att spendera tid med Guds folk på söndagar. Att tillsammans lyssna till Jesu ord. Ja, till allt som är sagt. Bara ett är nödvändigt. Detta är svaret på Marta-syndromet. Att sitta vid hans fötter och lyssna på Jesu ord. Jag och min fru gick en biblisk själavårdskurs. Och något som läraren lyfter fram när det finns själavårdsproblem, det är att ofta antingen det personliga livet med Jesus eller livet med Jesus tillsammans med andra, att det haltar när man har själavårdsproblem. Det behöver inte betyda bara för att man får ett återställt liv med Jesus och ett återställt liv med Jesus med andra att alla problem försvinner. Men då hamnar de i sina rätta perspektiv. Jag gillar illustrationen jag nämnt många gånger att det kristna livet är att stå på två ben. Ett är vårt liv med andra kristna som vi behöver. Och det andra är med vårt liv med Jesus själva. Och när jag står på ett ben, det kan ta tiden på mig. Jag ska inte göra en experiment nu, men jag tror inte jag kan stå på ett ben till klockan 12. Jag kommer falla. Jag behöver två ben. Och detsamma gäller för oss. Vi behöver både Jesus, livet med Jesus själva och tillsammans. När det funkar, då hamnar allt i sitt rätta perspektiv. Det är som sången "Fäst dina ögon på Jesus" lyder. Alla ting runt omkring smälter bort som snö i ljuset av hans ära och glans. Vi behöver prioritera att spendera tid vid Jesu fötter, där vi lyssnar på hans ord. Det är därför vi i församlingen låter förkunnelsen av Guds ord ha en central roll i våra gudstjänster. För vi behöver alla prioritera att lyssna till Jesu ord. Om du flyttar härifrån så blir medlem i en församling som prioriterar att lyssna till Jesu ord. När det gäller söndagar så prioritera om du har möjlighet när du arbetar. När du utövar sport och fritidssysselsättningar så att du varje vecka kan vara med Guds folk och höra hans ord. Låt det också påverka våra semesterplaner när vi reser, att besöka en församling för att komma samman med Guds folk på Herrens dag, för att tillbe honom och lyssna till Jesu ord. Även när det gäller de veckorna, om du har möjlighet, så prioritera att träffa Kristi kropp, andra troende, för att tillsammans lyssna till Jesu ord i Bibeln. Om du bor i ett hushåll med andra som är troende, så prioritera varje dag tillsammans att lyssna till Jesu ord. Inte lagiskt, men på ett livgivande sätt. Lika mycket som du behöver mat och vatten för att överleva. Men också att vi sitter vid Jesu fötter och lyssnar till hans ord i vårt personliga andaktsliv. Något jag nämnt tidigare som jag brottas med är att det lätt för mig kan bli en checkliste kristendom. Läst Bibeln, bocka för. Bett, bocka för och så vidare. Utan att vi umgås med Jesus. Att vi tar tid med honom. Inte som ett slavgöra, utan som färsk luft att få andas som kristen. Att ha gemenskap med honom. Och kanske du brottas på det här området. Du har svårt att komma in i en rutin. Något som välsignat mig mycket är tid med Gud, på engelska explore. Ett material. Jag ser det inte som en ersättning till vanlig bibelläsning, men som ett supplement där man sakta går igenom bibelböcker, där man får frågor som hjälper en att tänka på och begrunda texten och att tillämpa den och sen att gensvara utifrån texten i bön. Skulle du vilja pröva att använda detta, så finns det både svenska och engelska ett smakprov på det på bokbordet där. Att lyssna till Jesu ord, det är inte bara att lyssna på predikningar, inte bara att läsa Bibeln, utan också att begrunda, att studera, att memorera, att lägga det i våra hjärtan. Och vad är väl det naturliga gensvaret till när vi spenderar tid och lyssnar till Jesu ord? Vad är det naturliga gensvaret till detta? Jo, den efterföljande texten. I Lukas kapitel 11, vers 1-13. Det är att be. I denna text så får vi ett exempel på hur vi kan be gensvar till Jesu ord med Herrens bön. Och i Herrens bön så får vi rubriker utifrån vilka vi kan be om de stora ämnen. Vi får också exempel här på vilken attityd vi bör ha när vi ber. En oblyg uthållighet. Också förväntan i bön. Men barnalik tilltro. Så det är naturliga när vi sitter vid Jesu fötter och lyssna till hans ord, är att i bön gensvara tillbaka till honom. Låt oss avsluta med att läsa just Lukas 11, vers 1-13. Här så står det så här. En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sa en av hans lärjungar till honom: Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar. Då sa han till dem: när ni ber ska ni säga: Far, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Ge oss vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra synder. För också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse. Han sa det till dem, alltså Jesus: om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger: kära vän, låna mig 3 bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram åt honom. Vem av er skulle då få till svar inifrån: stör mig inte, dörren är låst och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han gå upp och ge honom allt han behöver, för att han är så oförskämt djärv. Och jag säger er, be om ni ska få, sök om ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas för er. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far bland er som ger sin son en orm när han ber om fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge goda gåvor till era barn, hur mycket mer ska du inte er far i himlen ge den helige ande åt den som ber honom. Amen. Vi ska nu få gensvara i sång. Vi ska börja sjunga: endast av nåd får vi komma. Och det är endast av nåd vi får komma till Jesus. Att spendera tid vid hans fötter. Lyssna till hans ord. Och vägen är öppen för alla. Oavsett om du är kristen eller inte, så erbjuder Jesus dig att komma och lyssna till hans ord och bli förvandlad av evangeliet, de goda nyheterna om Jesus. Så kom till Jesus. Sitt vid hans fötter och lyssna till hans ord. Amen.